Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Daniel Röjås bok Världens vackraste berättelse. Är döden slutet eller bara början? För ett antal år sedan zappade jag planlöst runt på tvn och fastnade i en dokumentär som behandlade ämnet kryonik. En teknik som går ut på att förvara en död människa eller ett dött däggdjur i mycket låg temperatur, vanligtvis minus 196 grader, för att senare återställa den nedfrusne till normal temperatur. Fruktan för döden har fått människor att för stora summor säkra en plats i högteknologiska frysar i välbevakade lagerrum, med hopp om att tekniska framsteg ska innebära att man en vacker dag ska kunna väckas till liv igen. Viljan att överleva och hitta en väg förbi döden är inte ny. Redan väldigt tidigt i mänsklighetens historia begravde man den döde med förnödenheter såsom mat, vapen och dylikt i ambition att förbereda för en tillvaro bortom graven. Frågorna om att överleva döden är oerhört centrala i kristen tro, och hoppet om att det ska vara möjligt sätts inte till nedfrysning eller allmänt fromma förhoppningar. I blickpunkten finns istället en tomma grav som Jesus lämnade efter sig. Vad var det som hände, och går det att sätta någon tilltro till att det skedde och har något med mig och mitt liv att göra? Grundläggande kan sägas att Jesus själv betonade detta som en avgörande sanning, och att hans uppståndelse från de döda rör vid själva hjärtat i kristen tro, att det är ifrån detta faktum som hoppet för mänskligheten springer. Som Jesus sa till sina lärjungar vid ett tillfälle: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vad var det Jesus sa? Vi har troligtvis alla vid något tillfälle sagt, eller i alla fall tänkt orden: vad var det jag sa? Något som vi förutsagt och som andra kanske tvekat kring eller motsatt sig har slagit in, vilket ger möjlighet att triumferande klargöra att man hade rätt. Sa Jesus de orden? Vi vet inte. Troligtvis höll han sig för god för det, men han hade med rätta kunnat göra det. För de där dramatiska påskhändelserna med rättegång, korsfästelse och gravläggning kom inte från ingenstans, i alla fall inte för Jesus. Vid upprepade tillfällen hade han sagt till sina efterföljare att just det skulle hända, och att det skulle vara en avgörande del i berättelsen om hur Gud räddar världen. Han hade talat till dem om sin död och uppståndelse långt innan det hände, bland annat i detta citat från Lukas evangeliet. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och bli dödad och bli uppväckt på den tredje dagen. När det sedan närmade sig, men innan någon annan förstått vad som var på gång, upprepade Jesus samma budskap än mer detaljerat. Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeten har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom, och de ska prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen ska han uppstå. Och sen hände just det han sagt. Jesus blev tillfångatagen, dömd, avrättad och lagd i en grav innan följande skedde, när ett par kvinnor gick för att sörja den mästare de var övertygade om att de förlorat för gott. Dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortvältrad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er: medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de 11 och alla de andra. Trots att de vandrat tillsammans med Jesus och lyssnat till honom, så kunde de inte koppla ihop vad som hänt när de upptäckte att stenen var bortrullad och graven tom. De blev tvärtom förvirrade av att Jesu döda kropp inte fanns i graven. De visste inte vad de skulle tro. De blev samtidigt förskräckta över det som fanns där istället. Två skinande män, alltså änglar, som gav dem budskapet att Jesus hade uppstått och därför undrat varför de sökte den levande bland de döda. De sänkte blicken mot marken medan änglarna förkunnade Jesu uppståndelse för dem och påminde dem om vad Jesus tidigare hade sagt. Hela skeendet visar att Jesu uppståndelse går helt utanför kvinnornas referensramar och förväntningar. De sa inte följande på vägen till graven: det är bra att vi har med kryddor ifall han mot förmodan fortfarande är död. Låt oss hoppas att han har kvicknat till och lever igen. Och de är inte ensamma om att ha svårt att ta till sig vad som hänt. När de efteråt berättar för apostlarna så trodde de att budskapet om att Jesus skulle ha uppstått bara var tomt prat. Lärjungen Petrus rusar förvisso ner till graven efter att ha hört kvinnornas berättelse. Men när han bara ser Jesu linnesvepning ligga där, så går han därifrån full av undran över det som har hänt. Uppståndelsemorgonen präglas mer av förvåning, häpnad, fruktan och förvirring än seger, trosvisshet och glädje. Är budskapet om Jesu uppståndelse en påhittad historia? Är berättelsen om resultatet av lärjungarnas önsketänkande? Är talet om uppståndelsen följden av ett psykologiskt skeende i deras inre, orsakat av den påfrestning och besvikelse som Jesu död var för lärjungarna? Många har försökt hitta bortförklaringar till budskapet om Jesu uppståndelse. Flera saker i berättelsen pekar dock istället snarare i motsatt riktning och styrker berättelsens äkthet, inte minst kvinnornas centrala roll. Att peka ut dem som de första vittnena av uppståndelsen, som alltså anses utgöra den fundamentala grunden för den kristna förkunnelsen om ett nytt hopp för hela mänskligheten, skulle ingen klok människa gjort om man fabricerat historien. Kvinnor ansågs nämligen på denna tid inte som giltiga vittnen i någon instans, vilket vi också kan ana i de manliga lärjungarnas svala respons på deras hälsning om att Jesus uppstått. Att peka ut kvinnor som huvudvittnen var ett rejält självmål ur trovärdighetssynpunkt. Ändå gör Lukas det i sitt evangelium. Om han skulle ha hittat på storyn borde han rimligtvis dessutom ha beskrivit hur lärjungarna börjat tro på detta budskap ögonblickligen och sedan utmålat dem som goda föredömen på tro, som med sin övertygelse kunna leda den nya unga kyrkan in i framtiden. Istället beskrivs dessa kvinnor och lärjungar som rädda och tröga tro på Jesu uppståndelse, både i den text jag citerade ovan och i andra kringliggande, där rädda och tvivlande lärjungar sakta tar till sig uppståndelsens verklighet. Fredagen följs av söndag. De flesta av oss kan nog på olika sätt identifiera oss med kvinnornas och lärjungarnas förvirring och rädsla, inte minst deras oförmåga att koppla ihop och tolka vad de upplever och kunna urskilja något mönster eller någon mening i det som sker. Hur många av oss människor upplever inte emellanåt den mänskliga existensen som ett virvar av händelser utan mening eller mål? Hur många har inte stått vid just en grav inför dödens verklighet, förlamad av sorg och undrat om allting är slut? Hur många känner inte ibland att mörkret kryper in under huden och att hopplösheten regerar vår värld? Det är just mitt i denna existentiella kamp med döden och meningslösheten som både Jesu första efterföljare och vi idag kan få möta den uppstående och i hans närvaro förstå att Gud har gripit in och gjort något en gång för alla, något som kastar floder av ljus över våra liv, inklusive all den fruktan vi kan bära på. Den tomma graven säger oss nämligen att döden inte ska få sista ordet. Tillvaron går inte mot slutlig kollaps och förintelse. Gud har genom Jesus Kristus och hans uppståndelse besegrat döden och alla kaosmakter och därmed gett oss ett nytt hopp om evigt liv. Det är detta djupt existentiella budskap från en värld bortom vår horisont som får kvinnorna vid den tomma graven att häpna. I gryningen, i tidig morgontimma, får de vara med om hur en ny morgon gryr för hela mänskligheten. Pastor Tony Campodo har berättat om en långfredag i en svart kyrka i Philadelphia där predikanterna stod på kö för att få tala. Sist gick den äldste fram och talade i över en timme utifrån en enda mening. Det var fredag, men söndagen kommer. Det var fredag och min Jesus hängde på korset. Men det var på fredagen och söndagen skulle komma. Det var fredag och Maria grät hejdlöst. Lärjungarna sprang åt olika håll som får utan herde. Men det var på fredagen och söndagen skulle komma. Det var fredag. Cynikerna såg på världen och sa: saker och ting är som de alltid har varit. Du kan inte ändra något i denna världen. Men det cynikerna inte visste var att det bara var fredag och att söndagen kommer. Det var fredag och på fredagen hade de krafter kontroll som förtrycker de fattiga och skapar lidande. Men det var på fredagen och söndagen skulle komma. Det var fredag och på fredagen trodde Pilatus att han hade tvättat en massa problem från sina händer. Fariseerna struttade omkring, skrattade och trodde att de hade återtagit sin position. Men det de inte visste var att det bara var fredag och att söndagen skulle komma. Bibeln sammanfattar vackert uppståndelsens innebörd i denna bibelvers. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Jesu uppståndelse försäkrar oss om Guds makt. Kan Gud verkligen förändra människans natur? Kan han vända historiens utveckling i en värld som verkar styras av krafter utan goda avsikter? Kan han beröra människor som förnekar en andlig verklighet och göra dem levande i mötet med Jesus Kristus? Jag har aldrig mött en människa som sagt till mig: nu har jag efter moget övervägande bestämt mig för att bli ateist och hela min tillvaro har fått färg och förändrats till det bättre. Men gång efter gång har jag träffat människor från alla möjliga bakgrunder och skiftande livsvillkor som vittnat med ord av typen: jag har mött Jesus som levande och uppstånden, och han har med sin makt berört mig i mina djupaste behov som människa och gett mig ett helt nytt liv. Kan dessa erfarenheter bevisas? Bara genom uppståndelsen. Vi får genom tron inte bara en inre upplysning om Guds väldiga kraft, utan han ger oss också en yttre synlig demonstration genom uppståndelsen. För den kraft vi har tillgång till idag är precis samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda.